Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Nu rullar vi.
Rullar det, eller?
Ja. Staplarna ser fina ut.
Ska sprita händerna, som vi säger. Studio Allsvenskan lyssnar ni på, det är ju mellandag.
Bra att du spritar händerna.
Ja, men det är ju mellandag. Det har ju varit jul och just sådär. Det. Har den varit fin?
Ja,
helt okej. Godkänt.
Jesper?
Helt underbar.
Ja, skönt.
Det blev ju en vit jul också.
Jaha, blev det verkligen?
Ja, uppe i Sigtuna var det vitt överallt. Ja. Först var det vitt och så försvann all snö och sen den 23 kom allt tillbaka igen.
Ja, jag tänkte vit i en annan innebörd, men...
Vad tänker du på för vitt?
Alkoholfritt.
Ja, just det. Ja. Tänkte om du tänkte på något konstigt pulver.
Nej.
Så sus och snö.
Nej. Jesper Husfeldt sitter vi med. Välkommen hit.
Tackar.
Vi sa ju det att du var ju här en gång, men det är ju länge sedan.
Ja, en eller två gånger har jag varit med.
Ja, är det två kanske?
Det kan vara två.
Fan, ja, okej. Mm. Jag minns framförallt en, tror jag, då, nere i källaren på Östermalm.
Jajamän.
På Linné... Nej, på Östermalm.
Ja, De har fortfarande tv-studio där.
Är
faktiskt.
Det så? Ja. Några andra, eller?
Ja, det är ett annat gäng som producerar mest företagsfilmer. Men suverän teknik.
Ja, okej.
Jag har varit nere och kikat där också på att göra egna program.
Ja,
kul. Bra. Ja. Första gången jag träffar...
Ja, det är ju så. Ja, exakt.
Ja, kul att träffas.
Ja, detsamma. För. Ja.
Hugo vet ju inte vilka Pink Floyd är.
Jo, det vet
du.
Jag vet absolut det. Ja. Jag vet inte varför du envisade att säga det.
Nej, men The Wall.
För det, men det är inte min musiksmak. Nej. Men det enda vi debatterade var kring vad du höll Pink Floyd jättehögt.
Ja.
Och jag försvarade, jag var djävulens advokat mot folk, att det säkert finns människor i Sverige som tycker att Arvingarna tycker, eller är bättre än Pink Floyd.
Ja, det är ju fel.
Så jag har ju
det
full
finns
koll.
Ju konkret, men det behöver inte gå in på igen. Ja. Men vi kan ju nöja oss med att säga att det finns ju rätt och fel och sanningar även i detta.
Vi har hängt på för länge, Birro. Du kan inte snacka Tottis tröja EM 2000 längre, liksom.
Fan, vad snygg. Tror det är den snyggaste jävla tröja som någon någonsin har haft.
Ja, VM 94 är också svårt att snacka
med. Ja, den är också mäktig. Ja, det är sant.
Trötta VM
94. Men vi hänger kvar.
Trötta. Hur nära var det att Birro gjorde en Jim Morrison fast nykter i din inomhuspool inför EM-finalen 2012?
Ja, det är en skön historia som inte alla känner till, tror jag.
Nej.
Vi skulle ju göra den där EM-finalen. Vi hade ju ett program tillsammans, du och jag och Johanna Garå med gäster.
Mm.
Bland andra Fredrik Reinfeldt som gäst.
Ja, Mauro Scocco också.
Jävla häftigt program. Ja. Framförallt var det ju bra gäster bokade första veckan.
Ja.
Där var jag med att boka in gäster. Ja. Scocco, som du sa... Reinfeldt var ju inte jag som fixade, kan jag ju säga.
Han var statsminister då.
Mm, då.
Vilket är galet. Han kom till. Vi hade late show, det gick sent på kvällarna.
Ja.
Mellan 10 eller
så. Och så vände vi upp lite hemma hos mig och Birro glider in. Du är ju en speciell profil på många sätt. Jag vet inte riktigt hur den där dagen var för dig, men jag hittade liksom inte Birro i min lägenhet helt plötsligt. Han var spårlöst borta och så jävla stor är inte lägenheten. Den var liksom 106 kvadrat. Jag kollat igenom alla rum, trodde jag. Birro var borta, ropa på honom, ingen svara. Tänkte, fan, ska jag kolla i bubbelpoolen? Jag hade ju en bubbelpool där inglasad som låg liksom mellan kök och vardagsrum. Jag tror fan, däckat i poolen.
Ja. Ja, det är
det många följdfrågor. Varför hade du en bubbelpool mellan köket och vardagsrum?
Ja, den är lurig.
Men den var ju där.
Ja, alltså min farsa på den tiden sålde bubbelpooler. Så han sa ju direkt när du får den här stora lägenheten, du måste ju ha en bubbelpool.
Måste, ja.
Självklart.
Mellan kök och hall typ.
Ja, men liksom först kunde man ju slänga in bubbelpoolen i ett hörn, där passar den inte alls. Nu låg den här strategiskt så bra så att den låg precis någonstans vid kök och vardagsrum. Och farsans pooler var ju alldeles för stora för att sätta in inomhus. Så jag fick köpa en annan bubbelpool till slut.
Ja.
Men det var ju liksom på farsans inrådan.
Ja.
Men strategiskt sett låg den ju så jävla bra så jag kunde ju sitta i bubbelpoolen och kolla på tvn därifrån.
Jävla dröm.
Ja, det är ju fan, då har jag mig hemma alltså.
Ja. En pilsner i handen. Och...
Varför inte glasa in den då?
Ja, dröm.
Ja,
och där lägger du däckad alltså.
Ja, nej, det har varit en lång dag, en långt mästerskap. Italien var i final mot Spanien och det var Expressen 100%, det var Late Night 100%. inte riktigt 100% för mig kanske, men det var ändå, det var väldigt, väldigt mycket. Jag fyllde 40 precis då, så att det var sådär, jag kände när jag gled ner att fan, där är jag, sen kommer jag inte ihåg så mycket mer. För när Expressen kom och knackade på dörren, tror jag, ville filma eller något.
Ja, just det.
De kom ju, för de följde mig under den där dagen. De undrade säkert också, vad fan tog han väg? Vi går till Husfeldt, fan, har en bubbelpool, där kanske han ligger. Ja, nu har vi pratat nog om Birro. Nej, vi har en till här förresten. Vem hade störst ego under Club Calcio-tiden, Martin Åslund eller Marcus Birro?
Mm. Kul sammansättning för alla som kommer ihåg det där programmet som gick på, var det TV4 Sport eller?
Både och, tror jag. Vi hoppar mellan lite ibland beroende på vad det var för tablå, va? Ja. Men mest det var det nog det.
Jag sa till dig faktiskt här, Marcus, när vi träffades, att Club Calcio var ett annorlunda program i en aspekt. Normalt sett brukar man säga att när matchen börjar, ja, då är det en helt annan tittningsgrad, och det var det för Club Calcio också, men ungefär 10-20% av de som ser matchen ser studion också. Mm. Club Calcio visade sig vara många gånger precis tvärtom. Ja, vi kunde liksom ha 150 000 tittare på studion. Mm. Och sen när Bologna kickade igång på Dallara, då var det 20 000 kvar. Liksom. Och så såg de på tittningen att i pauserna liksom, och efter matchen var det en jäkla massa tittning. Ja,
det är kul. Vi knäckte rättigheterna.
Ja, verkligen.
Störst ego, dig och Åslund. Ja, den var svår. Jag tyckte alla ni hade jävligt häftiga egon på den här tiden. Du hade ju en typ av roll där du var sidekick till mig, så du var halvprogramledare. Mm. Och sen så var då Martin Åslund, och först var det Simon Bank. Mm. Men han hamnade mer i Fotbollskanalen i Europa sen, och då flyttade vi in gamle Thomas Nordahl i studion. Ja, ja. Och då blev det ju en jävligt konstig dynamik. Mm. Tre jävligt häftiga karaktärer. Minst de här mötena till Club Calcio var jävligt jobbiga. Och för mig var de mentalt jobbiga, för att vi hade ju en helt fantastisk redaktör. Vi hade ju många redaktörer. Mm. Thomas Widbacher var ju också med som redaktör eller redaktionsassistent. Per-Jale Häggelund med flera. Mm. Men Pierre Mattioni, han kastade om så mycket körschemat, kommer jag ihåg. Vi hade de här körschemamötena. Han började liksom inte kronologiskt. Så jag fick liksom ingen koll på innehållet i körschemat. Och dessutom sitter man med de här tre virrpannorna då, Birro och Nordahl, vad som helst kunde ju hända på de här mötena. Och sen Åslund som ville ha sista ordet ofta. Liksom.
Ja.
Och den häftiga dynamiken var att ni hade så otroligt olika ingångsvinklar i alla ämnen också. Mm. Nordahl gillade ju det gamla, liksom Silvio Berlusconi. Du hade ju också en viss kärlek för det där. Medan Martin Åslund tyckte att liksom Berlusconi, han hade vattnat ut sina sista pengar. Han skulle ju därifrån och lämna över till en bättre ägare. Mm. Och då menar ju liksom Nordahl, vad fan, alla de här Champions League-titlarna och ligatitlarna, du kan liksom inte bara kasta ut en president. Nej. Och sådär, så kom Birro in med någon helt annan infallsvinkel. Mm. Så det var jävligt kul studieprogram att göra, och högt i tak tycker jag var.
Ja, visst var ju inte vi, det har man ju fattat sen när man jobbar med det här sen 5 år tillbaka, att vi var ju vansinnigt ostrukturerade, vilket måste ha plågat dig också. För vi, eller jag i alla fall, jag hade ju ingen koll på vad vi stod in och körschema. Liksom.
Nej, och du var ju kanske minst påläst av de där tre, men du spelade ju någon jävla fri roll som ändå gav programmet någon typ av häftig feeling.
Trekvartista.
Ja, och tyckte jävligt mycket roliga grejer.
Ja, i stunden. I stunden var ju mitt ledord för att slippa göra grejer innan.
Men jag kunde ju köra lite så här tråkigt programledarjobb. Och sen så kommer Birro in med något liksom helt plötsligt från ingenstans i programmet som retade upp Åslund eller Nordahl. Mm. Och så börjar ju de fäktas. Och då kastar ju du in ett glödande kol i den diskussionen ibland.
Ja. Det finns ett roligt klipp på dig och oss också i den ordningen. Det är ju när det är Italien, England, EM-12. Ja. Då har du legat en kamera på oss under match. Hur vi följer den här matchen, för den gick tidigare. Och sen så spelade vi upp den i sändningen, går några. Du håller ju på Italien där, vilket du är ju väldigt uppenbart, sliter i kavaj och det är skjortor och jag går iväg.
Nej, men så här var det ju. Till en början var det ju så här att vi skulle spela in hemma hos mig när Italien mötte Spanien. Och då var det
fan, så är det ju.
Ja, då är det en fotograf som är inskickad. Och då sitter du och håller på Italien och Johanna Garo då och håller på Spanien. Mm. Ja. Vilket kanske är lite oetiskt som journalist. Och jag ville absolut inte vara i bild. Så jag sa, jag vill absolut inte sitta och heja på något lag. Men för dig var det okej, och även för Garo som gjorde häftiga framträdanden där. Sen gjorde vi samma sak i finalen. Det var i finalen, ja.
Ja.
Eller semifinalen. Nej, det var mot England. Ja. Det var mot England, ja.
Fast då var vi i studion och filmade det.
Ja, men då tog det hus i helvete här och där. Och då tyckte folk att det var fel att vi ställde oss upp och jubla. Men jag försökte ju liksom förklara att jag har ju suttit liksom mitt emot många av de här spelarna och fick på en häftig, varm liksom, relation till många av de här spelarna. Kanske så där som tennisjournalister hade förut in för Björn Borg eller Ingmar Stenmark när de jobbade med dem.
Ja.
Så man fick ju en värme liksom. Man har suttit mitt emot Andrea Pirlo ett gäng gånger, och så får han visa på den stora scenen vilken stor spelare han är. Mm. Och för oss då, på den tiden var det ju liksom lite, vad ska vi säga, fade mellan Italien och England nästan. Ja. Italofiler mot anglofiler.
Men jag tycker att, alltså, att det var väl Leifby, han kör ju fortfarande den där 10 år senare, håller han på med för samma sak fortfarande i media, och med all respekt, inget konstigt, han ska tycka och tänka kring grejer som han gillar och inte gillar. Men det hade ju varit ett ännu större hyckleri om du hade liksom, om man filmar den här matchen och vilket du ska reagera, när alla, inklusive kritiker på kvällstidningar, vet din relation med Italien och italiensk fotboll. Det vore helt orimligt. Det är liksom bara...
Men jag vill ändå tona ner det. Jag tyckte det var sådär, ja, att det ändå blev som det blev. Men ja, du har ju såklart en poäng i det resonemanget.
Ja. På en skala 1-10, hur briljant är du på att imitera folk?
Det får jag nog låta andra tycka till om. Det är många som har haft kul genom åren i alla fall. Ja, ja. Många imitationer. Ja. Så när jag var liten så var det ju många som jag imiterade både på skolgården liksom, i omklädningsrummet och lite här och där på fester. Det bara kom liksom. Det var Tommy Svensson tror jag på 90-talet en del, och det var Mats Filander och lite sådana där släpiga smålänningar. Och sen så var det en kompis, Håkan Eng, som var på Radiosporten, som gjorde en för jävla god imitation av Arne Hägerfors, ja, som jag snodde rakt av. Och sen var det ju Niklas Holmgren som var ganska rolig, med att vi var kollegor också. Han hade ett ganska burdust sätt att vara, ja, på ett härligt sätt. Så...
Kan man YouTube också?
Ja, den videon dök faktiskt upp i mitt Twitterflöde förra veckan tror jag, när du imiterade Niklas Holmgren live och Olof Lund brast.
Ja, Ekvall är det också.
Ja, Ekvall satt det. Det var den jävla kebabtallrik där också med i samma...
Ja, det var, huset, alltså, ja, det var ett konstigt format. Jag kände mig så jävla trygg när vi jobbade med Club Calcio, för det var så starkt format.
Tyckte det var klockrätt format. Jag kollade på det där. Ni hade då.
Jag kände mig aldrig riktigt trygg i det där. Liksom att Super Live, det var inte riktigt tillräckligt förberett, och vi satt och käkade kebab och sådär.
Guld,
jag tror att det var kul för folk som kollade liksom, men jag vill inte liksom framstå så riktigt. Man vill ju ändå vara så här, även om man är en spelevinkligt i privat ibland, så vill jag framstå som seriös i tv. Ja.
Så. Särskilt om man har då mer Pelle Jönsson lika gäster omkring sig. Du behöver vara en fyr någonstans i det jävla havet liksom. Mm.
Glömmer aldrig när K-Mark gick på toaletten och gjorde en Frank Drebin nakna pistolen. Han glömde ju dra av micken. Det finns det ju också klipp. Och sen när vi ringde Glenn Hussein och han var lite förfriskad också. Otroligt roligt.
Ja, kan jag tänka mig. Ja.
Ser du fortfarande på Serie A?
Ja, det gör jag. Jag har ju fått en liten son då.
Lukas.
Tack. Skål då i vatten här.
Exakt. Mm. Det är stort ändå.
Nej, men livet har väl förändrats då. Även under liksom min frus graviditet. Och även sista perioden då, när jag har fått en son. Så att man lägger inte lika mycket strötimmar på alla matcher längre, utan man väljer guldkorn istället. Ja. Och jag har ju alltid gillat Manchester City sedan jag var runt 6 år. Det har inte alltid varit så jävla roligt. Men jag har ju alltid följt Premier League liksom, och tyckte det var extra kul att kanske kolla på mitt lag.
Manchester, jag kommer ihåg när City vann, då var vi på redaktionen ju. Ja. Med Mancini, kommer du
ihåg? Fy fan vad jobbigt. Där sitter du under mot QPR 2-0.
Ja, jävlar. Ja.
Hur fan kan de kasta bort ligatiteln i sista omgången?
Ja,
det gjorde de. Kommer det sen.
Ja. Balotelli.
Nej. Balotelli. Och sen.
Ja,
det är otroligt.
Ja, det var häftigt. Där vände klubben.
Ja.
Det var Mancini, tycker jag. Till stor del Mancinis förtjänst.
Direkt.
Måste även kunna slänga in David Silva och Yaya Touré där också.
Ja.
Vilka lirare.
Ja. Det är ju ett par av de största. De där åren var det ju de två, Kompany och Aguero liksom, som blev klubbens liksom första stora stjärnor. Efter, tyckte jag då, liksom 90-talets stora profil, King Kladse, som var som en Maradona light kan man säga. Han gjorde liksom Maradona-liknande grejer i England, och på den tiden skulle man ju inte ha den typen av spelartyper riktigt heller.
Nej.
Det skulle vara stora, starka bufflar som klarade av leran där i England.
Ja.
Men han var cool. Mm.
Hur handskas du med de inre demonerna?
Vad är det för demoner du tänker på?
Jag vet inte, jag har sorg och äldre och ångest. Och... Är det bara jag som har? Jag Rydström som har demon. Eller har du vädrat ut alla?
Har alla liksom en fågel på varje axel som man kan mata?
Ja, typ. Exakt.
Så är det.
Eller
lite,
fyra fåglar kanske. Två på varje axel, en mörk och en ljus.
Ja.
Typ. Ja. Ja, den har ju klor den ena liksom.
Ja, precis. Mm. Nej, men det tror jag. Det har väl kanske alla lite av. Men jag har ju i alla fall ett positivt grundsätt i grund och botten, och tycker det är härligt att gå upp ur sängen varje dag och göra roliga och bra saker.
Ja, men då så.
Så att det är klart att vid tillfällen, och, men så har det ju varit tycker jag hela livet, att man liksom ställs inför saker som är tunga just då, som man utvecklas av själv som människa. Mm. Exempelvis då att ja, men, tv-kontraktet löpte ut och sommaren 2021, vad ska jag göra nu? Och så dök upp 10 nya grejer som var skitspännande. Ja, ja. Så en dörr då stängdes och sen 10 nya dörrar öppnades.
Klassiker.
Och de har ju också långsamt gått igen senaste 1,5 åren, så det var nog ganska bra läge att skaffa sig ett nytt jobb.
Aha, okay.
Ett riktigt jobb som jag har nu.
Ja, vi kommer till det. Ja. Det är roligt, jag har ju massor ska nu göra.
Men, ja. Men demonerna, jag tror bara, ja, ska man liksom prata i bilder så där, så tror jag att man får mata mer den där glada fågeln liksom, och positiva fågeln.
Annars styr man själv lite över det, man.
Ja, man, jag tycker man får göra det helt enkelt.
Det gör man väl?
Ja, ja, absolut.
Matar man den där fågeln som skapar bitterhet och ilska och sådär, då blir livet tufft alltså.
Ja, men så är det. Sen finns det ju liksom riktiga demoner som depressioner och sånt där man inte kanske kan styra genom att tänka eller handla. Utan
nej, sådana har jag haft ett par stycken faktiskt.
Ja, och då är du på en annan nivå. Då är det nästan kemiskt i kroppen. Det är liksom inget man kan pigga sig upp, du vet, gaska upp det grejer med kanske.
Nej, precis. Jag hade faktiskt precis innan jag träffade min fru hade jag min andra sån där dipp liksom på kort tid. Jag bodde i den här lägenheten som sagt in i stan och hade kanske svårt att handskas med allt just då. Det var väldigt, väldigt mycket förutom att det var många, ja men det var ju roliga arbetspass, men tränade flera dagar i veckan och försökte få in så mycket roliga saker till vid sidan av som möjligt, och det blev lite alkohol och sånt där inblandat också. Men då kände jag någon gång, någon jul där precis när jag hade flyttat in, att jag hade den här bittra känslan som du och jag, som jag aldrig haft tidigare i kroppen, att det var fel på allt och alla runt omkring en liksom. Det var någon jul sådär som jag kände så, jag tror det var 2011. Men det krävdes liksom en kväll där det liksom gick ner rejält innan jag vaknade på morgonen, såg mig själv i spegeln med, så här, som det är liksom den 25 december, 26, 27 vad det kan ha varit. Påsar under ögonen och liksom grått och jävligt. Och så tittade jag mig själv i ansiktet och tänkte, fan det är du, det är det fel på, det är du som är idioten liksom. Mm. Så som du har mått på sistone. Så då tog jag tag i det faktiskt. Och anlitade en jävligt duktig coach, en terapeut, som jag sen använde mig av i många, många år och liksom försökte lära mig, ja, förstå mig själv lite mer och så. Mm. Men just det, när jag träffade min fru var ju, det var 2015, det var också sånt där det var en konstig period också. Då, ni vet sådär, när man jobbar på en tv-kanal så går ju rättigheter fram och tillbaks. Ja, ja. Och jag hade ett jättespännande erbjudande från en annan tv-kanal att gå över. Mm. Så skulle det kunna lett till otroligt roliga uppdrag. Även som programledare och liksom göra stora häftiga uppdrag. Och det sprack lite av en rättighetsanledning kan man säga. Och samtidigt hade vi väldigt få rättigheter då på våran kanal. Mm. Så jag blev av med nästan varenda jobb jag hade. Jag gjorde en fransk match i veckan liksom bara för att få det flytande. Mm. Och då hade jag också en sån där jävla dipp och fick känna av det där som du beskriver där, Marcus, med demoner och sådär. Då stack jag faktiskt iväg 6 veckor till Kalifornien där jag bodde 91-92. Mm. Och bodde hos min familj, min bror där borta kan man säga. Mm. Och fick liksom tänka på andra saker än sånt som man hade hemma. Och då i Kalifornien faktiskt så fick jag tag på min fru på Facebook som jag hade träffat ett år innan. Jag hade den här Facebook, jag har inte Facebook längre, men jag hade den här Facebook-chatten på, så var det en enda grön lampa som lyste och det var hennes. Så jag bara liksom frågade henne hur hon mådde nu för tiden och sådär. Hon svarade mig så varmt och mjukt så att jag kände någonting som jag liksom aldrig hade känt sådär i språk av någon som jag någonsin har träffat. Så frågade hon om vi kunde träffa varandra när jag kom hem. Och jag kom hem den 12 december. Så vi slog oss ner på en restaurang här på Östermalm. Och,
vilken?
Kommendören. Uh-huh. Som var ganska ny då, har jag förstått så här i efterhand. Och där satt hon och väntade på mig. Och redan vid middagen så sa jag att jag kommer satsa på dig och du kommer inte undan nu. Resten av livet.
Blev hon rädd?
Ja, jävla psycho. Alltså det tog typ 2-3 månader av oro. Och liksom, hon vände och vred på det och sådär. Hon flyttade in en del kläder och sådär hos mig. Men det var ändå liksom så här, gick och trampa. Det hann hända någon sån där grej också som inte var till min fördel under den perioden. Men sen... Ja, februari, mars, april någonstans där släppte det liksom. Och vet du fan, jag har aldrig känt sådär förut och känner så fortfarande efter, vi firar 7 år nu. Mm. Att jag liksom hittat rätt, ja, rätt tjej för mig.
Ja, det är ju fantastiskt.
Så där var mina demoner då. Fick jag gå igenom två så här dippar.
Ja, otroligt intressant. Ja. Grattis.
Tack. Ja, bra. Vi tyckte man går vidare riktigt, men vi kör tre påståenden som jag kör.
Ja, man har bytt ut terapeuten mot en fru. Det var ju bra byte. Vad fan, bra trade.
Jag är tre påståenden som du får kommentera snart liksom. Ja. Folk som kommenterar ser jag och knappt satt sin fot i Italien och är sådana amatörer, så de är säkert sådana här som skulle kunna beställa en cappuccino efter klockan 10 och posera vid slingerväxter i en gränd nära en parkerad vespa, de jävlarna.
Folk som kommenterar ser jag.
Det här är vad du tänker jag. Då. Säga ja eller nej.
Nej, för fan, de är ju ja. De som är nu, det är ju nya generationen. Nej, men tar vi de som kör nu, det är väl Svanemar som tog över efter mig där som de har satsat på. Och han har ju rest väldigt, väldigt mycket till Italien. Mest tror jag som supporter. Det får han svara för en av klubbarna där nere. Men väldigt berest och tror jag följer liksom nyhetsflödet via Twitter på ett helt annat sätt än vad jag gjorde. För Twitter la jag ner efter de där åren. Jag tyckte jag mådde dåligt av Twitter. Jag tyckte det var så mycket skit där. Jag la ner hela kontot.
Men korrekt, sunt och sant.
Man mår bättre och sen liksom, visst, det hade varit jävligt bra för varumärket. Man hade ju kunnat tjäna groteskt mycket mer pengar, men det har inte varit det viktigaste liksom för mig. Nej. Men nej. Sen är det väl Pintorp och Kviborg tror jag som kör med.
Ja.
Kompisar till mig också som är liksom nya generationen. Och två av de bästa idag av alla tycker jag. Så de hade också, tycker jag, förtjänat båda två att få chansen att göra ett stort slutspel.
Bra. Nästa då. Media förvandlas till ett chattrande här av likasinnade tankar där alla som vågar gå åt ett annat håll får sitt koppel rykt.
Alltså hela mediasamhället har ju blivit stramare. Eller hela samtalet har ju blivit stramare. Eller också tycker jag, som det har blivit i USA, att det kanske har delat upp sig i två läger. Och att det ligger en politik i botten som jag alltid har varit helt ointresserad av, men som jag liksom sista åren har fått bli tvungen att lära mig. Alltså,
varför det? Varför har du blivit tvungen att lära dig?
Ja, men för att förstå sammanhang. För att förstå varför sånt som jag säger eller tycker kan ha stört människor och sådär, som har den här liksom politiska grunden som jag aldrig har haft. Man säger kanske saker ibland som stör andra människor för att det inte riktigt är liksom gängse normen hur man ska föra samtalen. Och då verkar det som att det har blivit två block. Och det var väl en president i USA som delade hela landet där borta. Som heter Donald i förnamn. Och jag tror hälften tycker att det var jävligt bra för USA. Och den andra hälften tycker att det är det värsta som har hänt. Ja. Och jag tror att det har blivit lite samma sak. Och en av de första som upptäckte det där i Sverige, det var du, Marcus, då. Och du fick ju känna av det. Du fick ju liksom betala priset för det.
Men samtidigt med det är sagt, och det ligger väl en del i det, det var en otrolig frid och frist och nåd att få hamna utanför det där. Jag kanske inte hade lyckats ta mig ur det om jag inte hade klantat mig ur det. Och nu är jag ju, som du är inne på, samma linje liksom, att den resan jag har gjort, jag är oändligt tacksam över eftersom jag är på en jävligt bra plats nu. Så att slippa allt det där.
Ja.
Slippa vad folk tycker och tänker när de har lyssnat på det.
Och biopremiärer.
Ja, hela den där världen. Ja, men allt som kommer med.
Även
det är men det är en annan. Den är också borta. Men jag tänker mer på den här att vara liksom en del av någon sorts opinionsbildande verksamhet i ett land där det är precis så polariserat som du beskriver det.
Och jävligt upplyft var ju du också.
Ja,
och sen skulle du slitas ner.
Ja, jo, så är det ju. Ner hamnar jag ju, men grejen var ju att de skickade mig dessutom ut till ett annat angränsande sorts land liksom, där jag fick bygga en ny värld då med fotboll och med Studio Allsvenskan och med en biografi för min del. Så jag känner igen lite mycket då du berättar liksom att man och så lägga ner, nu har jag inte lagt ner Twitter, men mitt Twitterflöde är ju liksom en varsam söndagspromenad liksom. Därför att, och vi har pratat om det tidigare, men det är vad jag kommer med. Det gäller inte alla kvinnor till exempel på Twitter, och det är värt att notera och nämna varje gång. Det är inte samma logik där. Men med mig upptäckte jag att jag får tillbaka vad jag kommer med. Och jag kommer inte med hat och ilska och polarisering.
Bra.
Och massa jävla åsikter och skit som jag kanske ändå inte har speciellt grundade. Så får jag bara värme och kärlek tillbaka. Och att när man klantar sig någon gång i något fotbollssammanhang, numera man säger något, folk tycker att nu har du väl för fan gjort, så ber man om ursäkt.
Ja, det är bra.
Och då oftast så kan alla gå vidare.
Ja, och det kan vara bra att hålla käften också.
Ja, det är helt ointressant. Det är bara komma till sig själv liksom. Det är en centrering. Jag kunde lyssna på P1 under de här åren 7-8 år sedan och tänka så här, nu sitter det 35 000 på Twitter och väntar vad jag ska tycka om vad jag har lyssnat på. Alltså det är ett sinnes. Folk skiter väl för fan i det.
Ja.
Eller det är ju det de inte gör.
Ja, men, jo, men du ska inte njöda dem. Vilken nej. Sida de än är på. Det är bara mörker från alla håll som anfaller den. Liksom. Det är hemskt.
Men du
tar
det
ur den där skiten.
Jag måste liksom. Bara kolla nu när du sitter här. Det sitter vi förvisso och spelar in också samtidigt. Så vi bjuder väl på det. Men liksom, jag kommer ihåg när folk ville slita ner dig där. Jag har tänkt på det liksom, på vägen hit nu bara. Så här, vad ska vi prata om och sådär. Ville de slita ner mig också för att du åkte ner? Det var en tanke som slog mig. För att de skulle slita ner dig där från din tron under de där åren. I och med att jag var sammankopplad med dig i vissa
program. Möjligt, det är möjligt.
Jag upplevde det någon gång där 2012.
Ja, men att man skulle vara liksom, även de som stod nära den som skulle rivas ner skulle drabbas. Liksom.
Det där har slagit mig någon gång sådär att...
Men jag frågade ju Kristoffer Bergström på Aftonbladet när de gjorde en stor intervju med mig i våras och off the record frågade honom så, vad tror du det beror på att många i ditt skrå den här var bland de ledande på att tända eld på den där liksom, eller riva ner från, och han ville först inte svara, så nej, men det var någonting hos dig i ditt sätt att vara som gjorde det bekvämt för sådana som jag att riva ner liksom.
Du beskrev ju Sverige på ett nytt sätt, gjorde du också i dina texter som inte var så.
Jag försökte sätta fingret på en rörelse jag såg och då blev jag ibland missuppfattad för att folk trodde att han var en del av den rörelsen. Ja. Och där var jag kanske otydlig, men det har jag aldrig velat vara. Nej. Däremot så, jag fick bli beskylld för den här glappet, så det är jag som spikar upp den här ravinen.
Just det,
ravinen.
Det var du som drog barriären.
Ja, och det är jag som bygger ravinen och så nej, jag beskriver hur ravinen ser ut.
Ja, precis.
Och 10 år senare så ser det ut ungefär som jag sa att det skulle.
Ja, faktiskt,
men å andra sidan, att komma från det, sluta följa politiska händelser, sluta lyssna på nyheterna, ta bort alla jävla appar, grotta ner dig i Halmstad, vilka nyförvärv de ska ha, sen under år långsamt, och här är ju svensk fotboll evigt tacksam, att jag fick den chansen och att jag då tog den chansen och är där jag är idag, vilket är en helt jävla otrolig plats.
Han Bergström, alltså jag såg en fantastisk intervju, bland det bästa jag läst med Robert Pärlskog.
Ja, ja, han är grym. Bergström är ju helt jävla grym.
Otrolig intervju.
Helvete vad bra gjord. Så han Bergström, jag kan inte honom som karaktär.
Nej, han är ju fantastisk. Det var ju därför jag vågade ställa frågan till honom också.
Ja.
Och han, även intervjun gjorde mig inte lika bra som den där, det är Pärlskog så känns så glad.
Men hur briljant är inte Pärlskog i de svaren då?
Jo, oh, jättebra.
Jävla geni.
Så ärligt. Känns ärligt och genuint.
I den åldern.
Ja.
Och då kommer vi in på det vi snackar om nu. Alltså, det är det som är så jävla härligt, att han kan vara så ofiltrerad.
Mm.
I en värld där folk har liksom tvingats filtrera nästan allt det man säger, så kommer en sån intervju och så liksom någonstans drömmer man sig tillbaka till lite mer av det där öppna samtalet.
Verkligen.
Som Bergström lyckas öppna upp där tillsammans med Pärlskog. Ja, grymt. Cred till båda.
Ja, 100%.
Men, bara för, det handlar inte om, för mig är det inte liksom att man inte filtrerar, att bli befriad från åsikter, att bli befriad från att ta ställning i frågor, att bli befriad från samtidens skrik och skrän. Det är en jävla nåd.
Mm.
Det är en frist. Det finns ingenting att hämta där. Det är det är bättre att bygga grejer. Var positiv, bygga fotboll, bygga kärlek, skriva glada böcker om andra människor, så grotta ner sig vad fan som händer i världen. Man orkar inte liksom.
Men det är intressant, det är någon typ av underhållning att se de här två sidorna bonka på varandra från varsitt håll, tycker jag.
Mm.
När man har blivit mer intresserad av politiken. Det är väldigt få som kan stå liksom med en fot i varje läger och liksom hålla ihop samtalen.
Ja. Men bara som en reklamation, ta bort alla nyheter, ta bort allt sånt under ett halvår och testa. Nu är ju flashskadad, du har ju fan, du dunkar upp hela dagen. Sista här då, när Italien möter Sverige håller jag alltid på Italien och det går inte att låta bli, för hjärtat har redan bestämt det åt mig.
Ja, så var det ju inte förr i tiden.
Nej.
Utan det här är ju någonting som har växt fram som jag kan sympatisera med. Och det har inte med nationen att göra egentligen, utan det är ju spelarna som man får en relation med.
Ja.
Och har man fått en så stark relation med många av de här spelarna i Italien som man kommenterat varje dag, och framförallt den här tidigare generationen, så uppstår ju en värme, tycker jag. Så att, sen kan jag väl sympatisera mer med Mancini sätt att spela fotboll också än svenska landslaget. Tror ganska många känner lite som jag att vi kommer inte framåt. Man ser liksom hur Danmark spelar sig fram till någon semifinal i fotbolls-EM och lilla drömfotboll, och publiken är med och sådär. Så önskar man ibland att det där kunde varit vi så där. Och att det där börjar någonstans i gräsrötterna. Så att lättare att sympatisera även med kanske Italiens grinta.
Mm.
Vi har ju faktiskt samma i Sverige. Och det här, eller vi hade. Åtminstone fram till den här senaste generationen. Jag tror att Sverige så här utifrån var värsta jävla nitlotten att dra. I ett kvalspel eller i något jäkla EM eller VM-slutspel. Vi gick alltid vidare. Och vi gick i princip alltid vidare från gruppen. Och då visste man, 95 minuters plåga.
Där vad som helst kan hända.
Ja, liksom så här, karaktärer liksom där 7-8 spelare åtminstone är kaptensämnen. Där alla liksom leder varandra framåt på något vis. Så fan, det finns något jävligt läckert i svenska landslaget också, men det är väl något som är sexigare med Italien. Tröjorna och språket och kulturen och sådär som vi har fastnat för.
Där tycker du sätter finger på någonting då, med just kaptensämnen. Alltså för kolla landslaget under tidigt 2000-tal eller till och med sen 10-talet, inte numera. Men då var det ju fan på varenda position i stort sett kaptenen. Nu har jag svårt att se Dejan Kulusevski, Alexander Isak eller Kristoffer Olsson eller någon av dem där uttaget. Knappt ens, alltså Victor Nilsson Lindelöf är ju kapten, men det är inte jättemycket som jag tycker han är kaptens.
Nej, vi har fått byta ut det mot flärdfullare spelare.
Absolut.
Och det kanske är liksom elakt att jämföra dagens generation med den tidigare. Det blir liksom ofta fel i klubbar som Manchester United. Men man kan ju lyfta fram de styrkorna som Olof Mellberg och Bjärred, Anders Svensson, Kim Källström och kompani hade. Tobias Lindelöf.
Tobias Lindelöf,
man kan hålla på länge som helst.
Ja, verkligen. Att,
det var exceptionella egenskaper som jag tror många fruktade ut i fotbollsvärlden.
Vi tar oss in på mediekommenteringssegmentet. Vad tycker du varit inne på lite? Vad tycker du om de yngre kommentatorerna som är på uppgång?
Jag lyfter ju fram de här som jag tycker är bra här och som skulle förtjäna större uppdrag såklart. Och sen vet jag inte när det gäller den yngre generationen exakt. Jag hade ju en tjej på praktik hos mig som heter Petra Svensson som jobbar för Discovery och det glädjer ju mig att jag fick vara med liksom och bana väg för henne i hennes framgångar. Hon praktiserade hos mig ett tag och vi hade ju kontakt en del liksom första tiden och sådär. Så det glädjer mig mycket. Jag var ju också mentor till Emily Olander som har en annan roll idag. Men henne var jag också tidigt med och försökte hjälpa henne med kommenteringen. Sen tyckte hon, släppte den efter ett tag och tyckte att det här var liksom inte hennes grej, hon vill vara expert. Så hon har ju landat på den positionen idag. Nej, men av dem jag nämner så där så tycker jag de gör det bra.
Petra är grym.
Ja, hon är bra. Det går ju liksom trender i allt, även inom liksom medial rapportering i fotboll. Så vad är dina tankar om utveckling mot mer fakta och statistik i förhållande till känslor och någon som bara kommer in och pratar om hur kaffet smakar på ett torg i Verona? Liksom? Om du ser den utvecklingen ens, eller om du tänker de banorna?
Jag vet inte om jag ser någon så här tydlig utveckling eller trend så. Nej. Men vi var ju ett gäng som var uttrycksfulla som dök upp ungefär samtidigt som öste på rätt bra. Gasade, men kunde också liksom ligga lågt i låga partier men trycka till när det behövdes. Mm. Jag gillar ju den här passionerade kommenteringen. Det innebär ju inte att du hela matchen sitter och skriker utan du kan ligga liksom på tvåans växel i hela matchen med någon typ av tyngd. Men sen när det behövs, då ska du kunna lägga i fyran och femman också extra växeln sådär. Det gillar jag. Sen gillar jag att man är extremt påläst. Jag fick liksom en otrolig skolning på 90-talet av Bengt Grive. Jag ville vara bäst inom alla segment. Jag tränade min röst väldigt mycket de där åren. Jag gick till talpedagog och sångpedagog och allt möjligt för att kunna få liksom en bra röst. Gjorde så mycket jag kunde där. Jobbade mycket med förberedelser. Jag sa det till dig, Marcus, när vi gick ut här innan att man satt väl i Serie A på 600 spelarprofiler med väldigt mycket fakta på varje spelare som man då kunde droppa ut när det behövdes. Och sen var det presidenter, klubbar, historik. Skrev långa intron sista åren som jag tyckte liksom skulle kännas spontana. Annars ska man inte, tycker jag, skriva för mycket manus i matcherna. Det gillar jag hos kommentatorer. Uttalen var i många, många år i åtminstone i ett halvt sekel i Sverige väldigt viktigt att man hade koll på uttalen och det finns en skola för uttalen och tycker alltså att det är en del av professionaliteten på samma sätt som att blir du journalist på DN så kan du inte sitta och liksom skriva lite som du känner eller som du vill, bara folk förstår, utan du ska kunna använda språket på ett bra sätt och där ingår även uttalen. Så att där är ju liksom några av formerna inom kommenteringen som jag håller högt. att kunna ha tajmingen med pauseringar och känna av rytmen i matchen, betydelsen av matchen, kommentera matchen för vad den är värd också. Så där. Så att, du kan räkna upp otroligt många variabler. Om jag ser någon utveckling i det som var frågan, jag vet inte, jag tyckte det liksom, jag gillar det här gasen, gillar jag att man har. Att man inte bara kommenterar på en, vi säger en måndag eftermiddag, utan att du kan liksom sitta en lördagkväll också och tända liksom tv-apparaterna runt om i Sverige när det behövs. Det tycker jag, det gillar jag.
Men känner du inte att det har minskat lite då med känslor? Alltså som du formulerar, Biro, det känns som att det är lite mer statistiskt nu än vad det var kanske förut. Lite mindre känsla, eller? Jag kanske är förfärgad av allsvenskan då.
Alltså i England jobbar man mycket med så här, nu gjorde han mål, sitt fjärde mål i sin, på de fem senaste matcherna. Det är liksom, det är det sista du får, om man säger, presenterat av Grace Note. Det är det du får liksom framför dig som du kan liksom skriva ner innan match. Det kan man få något dygn innan. Det är ganska lätt jobbat att skriva ner på varje spelare. Och säkert jävligt tacksamt att presentera också i match. Kan man göra någonting mer av det som man får slita för själv, då tycker jag att det är mer värt. Och sen vilka som gör vad idag. Ta en kille som Henke Strömblad, som har liksom hållit sig jävligt länge i den här branschen. Jag tror han har mycket av allt och kan liksom, han har lagt sin kommentering på en bra nivå. Och sen underskattar inte heller att han har, tror jag, blivit kompis med sina tittare på ett bra sätt. Han har byggt upp förtroendet i så många år, så de litar på honom. Mm. Och det upplever jag väl ganska mycket också i media i stort. Vi var inne på det lite tidigare, att det tar lång tid att bygga upp det där förtroendet i media. Då måste du ge de här som är unga idag en massa år. Liksom, inte ett år hit eller dit, utan kanske ta 5, 10 eller 20 år att bygga upp det där. Och då gäller det att liksom tro på dem man har idag.
Men jag hörde det kommentera på Aftonbladet under hösten, så slogs jag av att vi saknade Henke som är ledig nu. Han ansåg också det just nu. Där.
Ja, nu sitter jag mitt emot dig, så då kan du säga det.
Ja, men också, det var flera, inte bara jag, eftersom jag känner dig. Ja. Liksom, och vi går tillbaka en del i historien. Så där. Men det är fler än jag. Vi hade ju kommentarer, jag fick ju meddelanden på liksom, fan vad kul att och sådär. Hur ser framtiden ut när det gäller kommenteringen för dig i de här delarna?
Det vet jag faktiskt inte. Det är ju en väldigt speciell bransch då. Jag menar, om du blir en framstående flygkapten eller läkare och jobbar med dig i 20-30 år och lär dig liksom så mycket inom yrket, så att ja, du blir väldigt uppskattad för jobbet du gör, och så kanske du till och med gör ett jävligt bra jobb, då kan du byta flygbolag eller sjukhus. Här har vi ju väldigt få arbetsplatser, och om man inte blir upplockad eller om man inte liksom blir... Ja, om man inte får ett ja dit man söker sig, då är det ju färdigt liksom. Och det är väldigt många i med lite samma karaktär som jag, kan man säga, som åker ut någonstans runt 50. Om vi säger klassiska svenska män liksom, som har varit stora av olika anledningar kanske. Men liksom, det går jävligt fort så här innan man... Pärlskog var ju äldre liksom, innan tankarna går till Patrik Ekvall eller Claes Åkesson eller Ola Wenström senast, med flera. Mm. Så att vi tror jag i Sverige generellt sett...
Är det en ängslig bransch?
alltså jag är ju inte sportchef och jag äger ju inte ett mediebolag heller, men de som är sportchef idag, de ska ju serva sina ägare, och ägarna har ju säkert intressen som har förändrats mycket de sista 5 åren. Har gått väldigt fort. Men det har förändrats väldigt mycket i branschen, kan man säga. Och jag tror liksom de som är chefer idag, de har en budget att följa. Och de har liksom en profil på hur det ska se ut i rutan. Kanske inte så viktigt hur det ser ut på chefsnivå, där ser det likadant ut. Ja. Men ser det bra ut i rutan, så tror jag att de blir belönade av sina chefer. Och ja, då blir alla lyckliga. Så att jag tror liksom de har tuffa jobb också, som sitter på sina positioner som tv-chefer. För de jobbar ju åt ett stort företag där det ska se ut och låta på ett visst sätt. Liksom. Och så har det säkert varit i alla år, men att det förändras över tid.
Vilken match eller händelse är den första som dyker upp när du liksom ser tillbaks på det du har gjort? Om du gör?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Det
är ju många grejer.
Det var ju något derby som slutade 4-3, tror jag. Var det inte det där de liksom fick avbryta någon match också? Om att Materazzi och Costa står och hänger.
Ja, den där.
Var det det?
Ja.
Jag vet inte.
Det var ju bengaler och grejer. Ja, så tog de... Ja, precis.
När de stod och kollade upp på bilden. Ja. Eller
0-3 tror jag. Eller sånt där.
Ja. Stå plats tillsammans.
Ja, exakt.
Var det inte nästa och... Nej, kanske inte.
Ja, Materazzi var
det. Materazzi och Costa. Rui Costa var
det. Jag tror det. Ja. Nej, men sen, jag vet inte... Så där direkt, man har ju varit på matcher som varit helt galna. Och jag hade ju något presspass någon gång när jag såg Roma-Lazio när de där två lagen var så jävla bra. Man ska inte glömma bort att tidigt 2000-tal hade ju Roma en mycket större spelarbudget än Barcelona exempelvis. Så att de hade ju också större möjligheter att värva in stora stjärnor. Och så var det liksom ända fram till Calciopoli egentligen att de hade jävligt tunga spelarbudgetar och många stjärnor i de där lagen. Men då var ju Montella den stora hjälten för Roma, gjorde 4 mål och
fick den där, var du där då?
Då var jag där.
Herregud, ett frimärke till min
alltså, derby.
Ja.
4 mål.
Ja.
Och sen liksom när Totte kommer då i bra läge och hela klacken skriker lobba Kukkiaio liksom på Peruzzi som är liten kort målvakt, det tycker de är extra kul liksom. Förmjuka honom och så kommer den där jävla chippen till 5-1. Och nästa vart utbytt, han bytte ut sig själv i paus.
Ja, han togs ut i paus, han missade alla markeringarna på i först.
Och nästa kom in på presskonferensen liksom, som en blöt hund i princip och bad om ursäkt. Och sen, det är ett par hundra journalister där på Olympico, in i pressrummet, ett stort pressrum där. Och sen kommer lille Montella in och hela jävla presskåren ställer sig upp och applåderar på samma sätt som var i kongressen i USA, applådera Zelensky.
Ja. Hjälte liksom så hjälte.
Ja, men såhär, lika såhär, konstigt på något vis. Konstig känsla blev det. Såhär. Fan, alla journalisterna liksom applåderade en av de där som de granskar. Liksom. Ja,
det är väl som argentinska presskåren nu när Messi och Argentina.
Ja.
Man går, typ.
Ja, de är ju liksom samma nationalitet ändå. Ja. Här var ju liksom journalister från hela riket. Liksom.
Ja. Och garanterat alla höll inte på Roma i där.
Nej.
Utan man ändå man såg en hjälte för det var vad det var.
Ja, fy fan. Mm. Nej, det var häftigt. Nej, men största matchen jag gjort så där var väl U21-EM-finalen där.
Ja, 2015.
Ja, att få tillsammans med Andersson var de som kommenterade Sveriges liksom största liksom guld i modern tid och göra det på plats i Prag där vi var någon månad i Tjeckien.
Ja.
Och så följde vi dem hela kvalet där med de här konstiga vändningarna på
slutet mot Frankrike. Den var sjuk.
Ja, ja.
Vidriga. Lavin Kursava. Kursava.
Ja.
Han håller man inte högt efter det.
Nej, men det var ju underbart.
Åslund var med på någon av de där matcherna och gjorde. Och
ja, ja.
Man var ju liksom så här, man har ju samma känsla inför varenda match. Vad som helst kan ju hända nu. Mm. Det spelar ingen roll om de ligger under med 2 eller 3 mål. Alltså. Det här löser sig.
Ja.
Nej, det var häftigt.
Mm. Jag tänkte vi skulle gå in på lite BP och sen lite allsvenskan och sen lyssna frågor. Vi såg ju dig nu i flödet med en BP-halsduk på Grimstad. Vad som hände? Vad ska du göra?
Ja, plötsligt dök du upp också.
Ja, det var ju trevligt.
Ja, precis.
Vad fan är det här?
Nej, men fasen, livet är kul. Och livet blir extra spännande tycker jag när man lär sig nya saker och utmanar sig själv. Och jag är ju jävligt glad som har fått bo i ett gäng olika länder. Som ung fick jag liksom flytta till USA, bo i Kalifornien, bodde i Italien början på 2000-talet. Tack vare Strive fick vi bo i Spanien ett par år, resa runt en del där, lära sig kulturen. Även om det var Marbella så är det en viss kultur där får man väl ändå säga. Men kopplat på lite språk och sådär, hyfsat de här latinska språken. Och jag hade ju en fotbollsklubb tillsammans med en norrman som heter Andrea Doria.
Just det, jag kommer på lyssnafrågorna sen.
Ja, med Per-Jale Häggelund där. Och han startade ju den så där i Korpen 2007. Så att det var uppstart hösten 2006. Och sen efter den där hösten så sa han, fan, ska vi göra det här på riktigt? Ja, vad menar du med på riktigt? Ja, men fan, ska vi inte in i seriesystemet? Ja, absolut. Men liksom, hur menar du med på riktigt? Ja, men vi blir så bra vi kan. Jaha, ja, men då får jag väl värva bra spelare då.
Vi börjar inte sy kostymerna.
Jag har ju blivit nobbad en plats i Andreas. Ja,
är det så? Ja.
Var provspelare 2 träningar.
På det var det jävligaste. Ja. Sportchefen sitter mitt emot.
Ja, nej, det är... Ta upp.
Det blev ett nej.
Det blev ett nej. Ja. Det var ju skaplig konkurrens. Det var ju José Monteiro bland annat där och, ja, och några superettan gubbar ja, med läskigt bra tillslag, får man säga.
Ja, så alltså, vilka spelare vi hade under de här åren. Alltså, det var ju mycket värvat från Allsvenskan och toppligor utomlands. Och Håkan Malmström var väl lagkapten i högsta ligan i Norge när vi värvade honom. Martin Friblock kom från högsta ligan i Danmark. Janne Tauer tog vi från Superettan. José Monteiro tog vi väl direkt från Hammarby. Mm. Listan kan göras lång och sen så varvar vi det med ungdomar då. Sen är det ju, det finns ju en begränsning att träna 2 dagar i veckan. Så liksom, ska man hålla blås i en sån här klubb så hade vi behövt kanske 3 träningar för att avancera vidare. Men Andrea Doria levde ju i 8-9 år, något sånt där. Och under den perioden så var jag sportchef. Så samtidigt som jag jobbade så tog jag hand om en trupp på 30 spelare. Jag var också ordförande. Tog hand om klubbens ekonomi, raggade sponsorer. Gjorde 1000 andra grejer i klubben för att hålla den levande på en resa upp från division 7 till division 4. Då hade jag ingen koll på att Peter Kleve jobbade i Täby som nu är klubbdirektör i Brommapojkarna. Som hade ett tungt jobb i Hammarby, framförallt med ungdomsverksamheten i 12 år. Fick den här klubben att växa till vad den är idag.
Ja.
Men det var många som kikade på oss och liksom, vi upplevde under de där åren när vi kom med Andreas Andersson och hela det här jävla gänget i kostym och till matcherna ofta, att det där var laget man skulle slå, så de samlade ihop sina bästa spelare. Det blev liksom som en fest när vi kom, och årets stora match, eller årets 2 stora matcher kan man säga. Och det var väl en del som också funderade på, vad är det de har gjort som lockar tusentals följare på Facebook, och hur kan det liksom stå ett par 100 eller 300 på de där matcherna? Liksom?
Förekom ju bengaler.
Det var bengaler.
Ja, det är riktigt.
Det var ett jävla drag ibland på de där matcherna. Så när han skulle rekrytera en ny partneransvarig, jag startade ju en ny klubb sen som heter Sampier Dalenese som fortfarande finns. Det var min idé, jag var initiativtagare och hittade ett par killar då som idag driver klubben, som har gjort det i 10 år, som är brutalt bra. Batte Byman, Viktor Morgården och ett gäng andra. Och sen har jag liksom fasat ut mig själv, för det där att göra det 10 år till hade aldrig gått, men de har varit helt otroliga då. Men det är kul att det som jag en gång skapade liksom fortfarande lever kvar. Vi är ju division 7, men vi har ju Sveriges bästa årsfester i alla fall. Och jävligt snygga kläder.
Det är viktigaste.
Lång historia kort, så jag tänkte aldrig då så här, det var ju bara en massa timmar. Sen träffade jag min fru liksom, fick lägga tiden på det. Något bättre liksom.
Men titta, nu är partneransvarig, så du har alltså varit inne och gjort de här grejerna delvis på lite lägre nivå tidigare.
Ja, precis. Ja. Det har jag gjort. Och även, jag har ju jobbat precis som ni med poddar och sådär. Ja. Och raggat sponsorer till poddar. Så det är det jag har gjort senaste åren. Padelmundo hette våran förra podd. Nu har vi en som heter Mr. Paddel. Under Padelmundo-tiden så var det ju väldigt, väldigt mycket sponsorer som jag hade kontakt med och raggade in och sådär. Sen när jag var lite entreprenör, började som diskjockey när jag var 13, började tjäna mina egna pengar tidigt, började jobba tidigt med alla möjliga grejer, har haft projekt vid sidan av som jag tror till viss del också liksom har varit till min nackdel. Jag har dykt upp i sammanhang där liksom, ja, journalister har beskrivit att jag gjorde annat än vad jag gjorde när jag var där. Det hände något 2018, vi behöver inte gå in på det. Men jag har haft mycket kul liksom vid sidan av. Jag har arrangerat resor till Italien, tittat på fotboll, jag har arrangerat paddelresor till Spanien och så vidare och så vidare. Det är mycket. Så han såg väl liksom en kille som kunde på ett annat sätt ta sig an den här rollen som partneransvarig. Jobba mot sponsorer, framförallt de befintliga som vi har, de allra största idag. Vi har 3 jättestora, Nike, Stadium och Bauhaus.
Det var stort.
Rätt tunga. Och ragga in nya sponsorer. Och sen så, den här månaden har mest handlat om att liksom gå igenom vad den tidigare partneransvariga gjorde och sen hur vi vill arbeta framåt. Men då har jag kommit in i en klubb med representationslag som en av 5 klubbar i Sverige som har representation för både damer och herrar i Allsvenskan. Mm. Vilket man blir jävligt stolt över. Det är Europas största klubb fortfarande.
Det är riktigt.
Det är framförallt en breddklubb som jobbar med att göra Västerort till en bättre plats för unga människor. Det är nummer 1 prio för Brommapojkarna. Men det råkar ju också vara så att de har akademilag som åker ut i Europa
och vinner
och slår Juventus och Real Madrid och sådär. Mm. Så att med den potentialen som jag beskriver här, det är ju lite av den här potentialen. Men att sen ha liksom en huvudtränare som Olof Mellberg, som är ett stort namn, Andreas Engelmark som tränar tillsammans med honom, som kanske är en ny Stefan Billborn, en spelartrupp som trampade igenom Superettan jävligt bra, där alla liksom stora namnen är kvar förutom de här unga talangerna som fick speltid på hösten, några tunga nyförvärv, den här ledningen som jag pratade om med Peter Kleve som under 12 år i Hammarby tog dem från en nivå till en helt ny, där de kanske är största utmanare i Sverige till det BP gör idag på ungdomssidan. Jo, på många sätt även bättre än Brommapojkarna. Så bra har Hammarby blivit på ungdomsfotboll. Det är klart att få jobba med honom och sportchefen Filip då, som sålde spelare i Hammarby för runt 100 miljoner. Det var ju han som
var. Berglund. Ja, visst.
Är också jävligt spännande att han håller på att bygga något typ av team där som vill, åtminstone som har ambitioner och att sätta BP på en ny nivå. Och som sagt, med det jag beskriver liksom den här klubben har i grund och botten, det man saknar idag är ju publikunderlag, riktiga fans. Det finns väldigt, väldigt många som älskar Brommapojkarna, som spelat i BP, som har barn som spelat i BP, som inte stör sig på BP, som har det som sitt andra lag. Men det ligger ute i Vällingby. Det är inte lätt att parkera alltid på matcherna där. Hur kringgår man det? Hur löser man det i en framtid? Hur funderar våran ledning runt det? Hur kan man göra klubben attraktivare för fans också? Att komma och titta på BP även i presentationslagen, A-lag och både på dam- och herrsidan. För att ungdomslagen märker ju har en enorm attraktionskraft. Om man tittar på YouTube och sådär så följer ju folk, alltså kidsen följer ju det som Kiss Falodi har gjort med sina lag och sådär.
Men vadå, ligger det här i din rollbeskrivning att locka folk till matcher?
Nej, men på sätt och vis gör det ju det. Alltså, jag ska ju jobba med mitt nätverk och det är ju i grund och botten sponsorer, men sponsorer lockas ju av att ha en attraktiv produkt. Då måste ju jag vara med i den processen och hjälpa BP att bli en attraktivare produkt. Och i och med att jag har gjort det här tidigare på låg nivå, men nästan osannolikt att en sån liten klubb som Andrea Doria kunde röna så mycket intresse som vi gjorde under de där åren. Att få göra det på allsvensk nivå. Ja, jag är jävligt ödmjuk inför den uppgiften. Jag är inte alls säker på att jag lyckas, men jag kommer kämpa hårt för det. Och vi har ju redan börjat prata om mycket inför framtiden som vi säkert kan göra bättre än vad det har gjorts tidigare.
Men vi har haft Peter Kisvalodi här jättemånga gånger och flera andra BP-representanter. Vi har kommit in ibland på det och det känns nästan lite uppgivet den biten av det. Eller inte uppgivet, men att man har förlikat sig med att det är som det är, att det inte kommer någon folk. Medan jag har försökt hävda, men vad fan, det borde finnas alla möjligheter. Det borde gå.
Ja. FCK var väl ett ganska intressant exempel i Köpenhamn. Det var ju sammanslagning med ett par klubbar. De fick ju väldigt mycket publik, men de hade ju en stor arena. Det var ju framgångsfaktorn nummer ett. Det gäller att hitta den typen av framgångsfaktor. Vi får ju hitta vår egen. Sen kan man ju också titta på vad BK Häcken har gjort. Och jag vet verkligen att liksom, Peter Kleve, den skickliga jävel, han liksom ligger säkert om nätterna med ena ögat öppet och funderar lite på vad man ska kunna vrida på för att komma närmare dem. Men det var nog inte så många Göteborg som brydde sig om BK Häcken för 20 år sedan.
Det är riktigt.
Och idag är de svenska mästare och har de ett publiksnitt på 4-5 tusen?
Ja, men typ den någonstans.
Så de har ju år för år gjort någonting. Och de har ju ett annat underlag med sin cup. Gotia Cup. Men det här underlaget som BP har med ungdomar, det är inte många klubbar i Europa som kan liksom skryta med det. Alltså, FC Barcelona spelar ju in liksom Gavi och Pedri i sitt A-lag nu. Och de vågar satsa på dem från att de är liksom i högre tonåren, vilket är jävligt ball. Om BP över tid skulle kunna göra samma sak. Nu tycker jag också att Filip här, sportchefen, har varit med och liksom höjt nivån för vad man kan sälja spelare för. När Viljot Svedberg gick från Hammarby exempelvis. Det är som att svenska spelare går lite dyrare, tror jag. Och det kändes också på samma sätt när Djurgården värvade de här tre fantastiskt skickliga unga spelarna från BP, att det sticker iväg alltså. Och kan du sen ha bra vidareförsäljningsklausuler som man har exempelvis då på Dejan Kulusevski som är en rätt hyfsad spelare.
Det är riktigt.
Kan man säga.
Ja, Sveriges bästa ska jag säga just idag.
Ja,
ja.
Så finns det en enorm potential. Sen är det ju den här lilla biten med att få fler att älska BP så mycket så att man går på matchen också. det har vi kvar och det får vi liksom ta till oss och bli bättre
fast
på.
Jag tror inte man behöver lära dem att älska dem innan de går dit, men då gäller ju att få dem nyfikna på vad för känslor de kan få om de går dit.
Ja.
Börja där liksom. Ja. Vad fan är det ni håller på med på representationssidan som du nämnde både här och dam på? Det är inte fem lag i Sverige som är.
Jag tror du har raggat ett konsultjobb nu.
Ja, det kan jag behöva. Ja. Ännu ett.
Ja.
Det kan du inte behöva.
Så länge inte Degerfors är alla nöjda.
Bort med poeten.
Nej, men kul jobb och sen få göra något nytt. Ja. Även om jag har testat det här på låg nivå förut, lite så. Så är det ju skit.
När började du?
Jag började 1 december.
Ja, så det är nytt.
Ja.
Ja, bra. Är det så 9-5 är du där liksom?
Alltså det är ju egentligen ett sånt jobb. Ja. Men å andra sidan, jag kan ju inte göra ett enda samtal till nya sponsorer. Så det är det rummet vi sitter ju 3-4 stycken där. Så det får jag sköta hemifrån. Ja. Sen har jag många möten och sådär som är från 9. Och sen har jag en del som jag gör på stan och sådär. Men jag ska i alla fall vara inne, tycker jag, ett par, tre dagar i veckan liksom för att känna av allt där. Och lära känna alla uppe på Grimsta och sådär. Mm. Sen tycker jag själv, jag har byggt ett kontor hemma och studio, poddstudio kombinerat.
Ja.
Att det går fruktansvärt jävla bra i hemmiljö om man har disciplin.
Ja.
Mm. Och vet att man liksom jobbar. Och det i slutändan kommer ju liksom synas på alla kontakter och det resultat man gör.
Ja,
okej, men sportsligt då? Om vi ska välja då? Ja. Kommer det räcka då? Klarar sig BP?
Jag gjorde så att jag snackade med Filip så jag tog lite noteringar där.
Ja, ja.
Ja. Och då tänkte jag så att man kan ju liksom gå igenom hur A-laget ser ut nu när man är i studio Allsvenskan.
Ja, bra.
Ja, jag är ruskigt orolig faktiskt, det måste jag säga.
Ja, varför är du orolig?
Nej, men det, nej, jag tror ju på bottenrekord.
Mm.
För BP.
Ja, de blir liksom mer sist än något lag någonsin.
Ja, exakt.
Ja.
Det är min högsta.
Vad grundar du det på?
Ja, men
ja, exakt.
En, vadå exakt? Jag kan få fundera lite.
Ja, ja, det är klart.
Min, ja.
Jo, jo.
För bröderna Bergvall, de var ju...
Ja, nej, jag vet. Jo, Theo var ju i stort sett ordinarie. Ja. Lukas blev inspelad mot hösten. Så han var, det är ju inget supertapp idag. Men Wilmer Odefalk var ju nyckelspelare.
Ja. Men här har de ju värvat in bra på mitten redan. Det är inte sämre Kron, spelare va?
Kron är det va? Och Ackerman. Vem är det mer? Ja, Kevin Ackerman från ÖIS också va?
Fritzson från Östersund.
Ja, jag håller väl inte dem som riktigt allsvenska kanske. Helt och
spelat hållet. Väldigt många matcher allsvenska.
Ja, absolut. Men i Östersund som Fritzson. Ja, jag menar, jag är inte tokson, men absolut.
99 allsvenska matcher.
Ja, du har ju sett på det antalet där. Ja. Men ja, men det handlar inte större om vilken nivå då, än antalet matcher.
Låt säga att BP plockar upp ett par spelare till då som är i princip lika bra på de här positionerna som vi pratar om och som växer ut i en aningen högre miljö, men dock.
Ny tränare också?
Precis, Olof Mellberg, kravställare.
Har du hunnit träffa honom?
Engelmark, taktisk geni, fortfarande kvar.
Engelmark är viktig att få behålla, absolut. Framförallt med alla lovord man hört om honom.
Och sen titta på det här laget då som spelar upp sig och gjorde väldigt mycket mål. Vann ju rätt övertygande faktiskt.
Ja, ja, definitivt.
Superettan. Spelade bra fotboll. Mm. Man ser att de som också kommer underifrån väldigt lätt kan ta sig in i A-laget och spela en liknande fotboll. Och idag när du har en tränarstab där både Mellberg och Engelmark kommer ha full koll på pojka 19, pojka 17 för att se liksom vilka som är redo att börja träna med A-lag och sen spelas in så tror jag de har liksom hittat en jävligt spännande modell. Sen har du i princip i stort sett hela laget kvar.
Men nu då, ja. Men Oscar Pettersson, blir han kvar? Oscar Krusnell, blir han kvar?
Det tror jag. Ja, det tror jag.
Ja, men där finns intresse.
Ja, det finns intresse. Men jag tror inte. Jag tror faktiskt att de har sålt de spelare som behövdes för att rädda klubbens ekonomi. Så jag tror att det här laget som du ser idag, det tror jag faktiskt blir det som spelar i Allsvenskan.
Ja, det är ju det. Man har ju fått in pengar också.
Mm. Exakt.
För dem. Så att,
kan de kan man... gå till konsulterna tycker jag.
Till dig alltså.
Och säg att det kommer in någon mittback och kanske någon spektakulär spelare lite på sluttampen.
Oskar Linnér var ju fan spektakulär.
Ja, jag tycker det. Det var liksom första sidan på text-tv för oss som fortfarande har den appen.
Ja, ja.
Så tänker man då är man stor.
Ja, jävlar, jävla rocker Oskar Linnér. Vi var uppe och träffade honom i Sundsvall i vad var det, början av året.
Ja. Ja, men liksom, om man är lite storyteller som vi är lite sådär som journalister. Fan, Oskar Linnér, hur mycket har inte han att bevisa när han kommer tillbaks?
Ja,
och att ha en så arg målvakt eller liksom en målvakt som redan bevisat som 19-20-åring hur jävla bra han är. Mm. Nu är han 25, han har alla erfarenheter med sig. Målvakter blir jäkligt mycket bättre generellt med åren.
Absolut.
Så att en ledare tror jag, där bak i mål i Linnér. Och laget ser ju bättre ut nu på pappret än vad det gjorde i Superettan. Mm. Med de värvningarna som har kommit in. Mm. Man ska inte dra upp förväntningarna så och säga att fasen vilket jävla superlag. Men jag måste gå emot och säga att jag tycker att laget ser jävligt bra ut.
Ja,
och sen, de är skickliga de här ledarna också, för att jag märker liksom hur snacket går. Hur bygger man säsongen som kommer nu? Tänk om vår VM-final går i, vad är det, oktober-november? De här två matcherna. Om man kan hålla två lag bakom sig men toppa formen till de två sista matcherna. Vem det än är du ställs mot i Superettan, så är alla spelare införstådda med att det är de här två matcherna som är våra VM-finaler, Champions League-finaler, vad du vill. Och är taggad och tycker att det är kul att spela de matcherna. Då tror jag mycket är vunnit mentalt.
Mm.
Så
ja, men det har ju en poäng, framförallt med att tappen inte är, alltså det är ju ungt och lovande,
ja,
som ju redan kunde bidra på en seniornivå såklart,
ja.
Men det är ju inte nyckelspelare som säger, för ja, Wilmer Odefalte.
Kan du inte motivera för mig varför HBK skulle vara så mycket bättre?
Men det är ju allsvensk rutinen då på något sätt.
Har de det liksom?
Ja, men där finns det ju flera allsvenska matcher.
Ja.
En Fritsson drar ju igång med, eller vad jag killissar nu, ja. Jag har inte suttit och räknat ut det, men ja, vi har ju ändå Ante G som bara sitter på halva jävla allsvenskan i matchantal. Ja. Allansson, ja, i och för sig Alexander Johan, de har också mycket talangfulla spelare i HBK.
Men om du går upp i allsvenskan idag, om du går upp i allsvenskan idag, en liten fråga till er som experter här. Jag är ju mer novis när det gäller allsvenskan. Varför ska du inte kunna konkurrera idag med klubbar som Varberg, Värnamo, Mjällby eller Degerfors? Varför? Varför skulle du inte kunna göra det idag? Om du har vunnit Superettan.
Jo, men det är klart att du kan göra det. Det är klart att du kan göra det. Sen så ser jag väl kanske inte just BP där. Men det känns att mycket står och faller med... Alltså det är klart, GSMs betydelse är ju såklart... Han är ju rutin och hjärta och ikon och allting. Men det
just
känns
att han med Magnusson, det kan alla era lyssnare.
Exakt. Ja, det borde folk veta i alla fall.
Ja.
Men... I övrigt så tycker jag, ja, men det finns ju talang där, och Oskar Pettersson var otrolig förra säsongen. Sen med det sagt så ska också, du har ju sett mer Superettan än vad jag har.
Ja, nej, men de har ju, det är, jag följer ÖIS, det var ju tragiskt rätt igenom mer eller mindre, men det man såg av BP som du sa, trampa igenom bitvis, så var man ju otroligt jävla bra liksom. Alltså vissa matcher dominerade man ju totalt.
Ja, alltså jag var kolla ÖIS, var du kolla ÖIS?
Nej, jag var i Italien då.
Ja, vi var i Bergamo.
Ja, jag var på den matchen. Och just tog ju ledningen med 1-0.
Ja, ja.
Sen kom ju anfallsvåg efter anfallsvåg. De var ju klara sedan länge. De hade ju inte behövt spela, nej, den matchen, kändes det som.
Olika delar av säsongen.
Och så kom en anfallsvåg till och det kunde ha blivit 7-1. Mm. Kändes det som. Alltså som åskådare då. Och då ser man hur jävla tydlig modellen är. Liksom hur välskolade de är. Sen är det klart att det är ju matcher de får anfalla själva. Det kommer inte vara så i högsta serien. Men då har du ändå Olof Mellberg där.
Har du hunnit träffa honom än?
Men Olof och jag känner ju varandra så där tidigare.
Mm. Ja.
Så att jag har inte börjat mässa med honom. Jag vet när vi liksom i vår lilla paddelbubbla som vi befinner oss i, vi har ju spelat på samma plan här någon gång. Det är en riktig jävla surskalle, otroligt bra paddelspelare.
Ja.
Kvartsfinal i SM som bäst.
Riktigt. Fan vad stort.
Helt otroligt.
Ja, ja.
Nej, men så här, han ville inte ha sms eller samtal helst. Jag tror att jag var tvungen att mässa hans bror för att få tag på Olof.
Okay.
Så privat är han.
Okay.
Men sen han har jag säkert öppnat upp mycket. Och så där. Men jag har en bra relation med honom. Han är en jävligt bra kille.
Mässa
privat.
Min bror så ringer han
ja,
dig.
Ja, men lite så var det.
Ja, ja.
Nej, superkille.
Ja.
Olof, och jag tror att han är liksom perfekt för den här rollen. Sen det som jag var inne på med de andra som jag nämnde. Jag menar, har du... Jocke Persson eller Jonas Tern eller det som BP har, kanske hela klubben, så är det en tydlighet, en struktur. Hur mycket vinner du inte på att ha den tydligheten och strukturen när en säsong börjar? Mm. Eller om du kommer in i kanske lite rörigare klubb där man inte riktigt har bestämt spelsätt eller ska sätta en ny modell eller in med en jävla massa nyförvärv.
Absolut.
Nej, det,
och det gick ju bra för Olof senaste gången i BP ska jag säga, sen så inte så bra i Helsingborg.
Nej. Och som jag upplever det, jag kan inte den där Helsingborgs-historien så mycket. Men av dem jag har pratat med så säger de att han skulle inte ha tagit det uppdraget. Det var för svårt.
Mm.
Rätta mig om jag har fel.
Mm. Nej, det kan mycket väl ligga någonting.
Ja.
Det visade ju sig så.
Ja, skildes inte han och Rodin Valentic åt?
Nej, men släng in liksom Mourinho där och det kanske blir samma utfall.
Ja, Mourinho håller inte så jävla högt längre.
Nej.
Mourinho är fin.
egentligen.
Mourinho fin, han är råman nu.
Ja, ja, det är klart.
Riktigt tråkigt.
Ja, han gråter när han vinner Conference League. Det uppskattas.
Ja,
vi ska hinna lite allsvenska innan vårt gäng lyssnar, för jag vet ju att det är så. Ja. Men hur mycket har du fullt nu när du har varit lite privat? Eller har du börjat med BP? Eller hur mycket har du fullt allsvenska 2022?
Nej, men alltså, jag upplever att liksom, nu bor jag i ett hus i Sigtuna.
Ja, ja.
Jag har prioriterat mitt boende. Tycker jag bor bra. Köpte ett bra hus där. Det ska in med räntor. Det ska iväg med amorteringar. Det kommer elpriser. Och det är fan med 1000 andra grejer. Vi har haft 2 lägenheter i Spanien också som vi har sålt av.
Okay.
Skönt i de här tiderna.
Det tar tid att leva också.
Ja, och sen så rik är inte jag. Utan det här har liksom varit lägenheter vi har kunnat hyra ut där. Och skatta för i Spanien. Men... Får man det sagt också. men...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alltså, varenda liten kostnad man lägger på nu, om det är en 5-hunka för Allsvenskan eller en 5-hunka för Champions League eller en 5-hunka för Serie A och La Liga. Så, jag har börjat liksom som småbarnsförälder börjat räkna de där 500-ringarna.
Ja.
Och jag har inte Discovery, så att, jag har prioriterat bort det.
Ja.
Så jag har inte den kollen faktiskt på Allsvenskan.
Okej, men bara en lekmannagissning då.
Mm.
Innan vi går in på för vilka vinner Allsvenskan då nästa år? Du får inte säga
lekmannagissning.
Ja. Ja, men det är
ju vi alla inte hur.
Inte all, det säkert.
Det är det väl i allra högsta grad.
Ja, men är det inte lättast då varenda år säga Malmö FF, då liksom, då prickar man i alla fall 6-7 rätt av 10.
Ja.
Eller hur?
Exakt. Ja, ja, sannolikhetsläraren. Ja.
Och dessutom med våran kompis Henrik Rydström som tränare.
Ja, fina det.
Som haft min farsa som rådgivare och bankman nere i Kalmar. Och lunchkompis.
Ja.
Och han var ju också i våran studio ett tag under Superlive.
Ja.
Så vi var ju kollegor där.
Ja, han var ju på Simon mycket där när jag var där också tidigt 08-09 där.
Ja, men det känns som att man har köpt sig någon typ av försäkring när man har sagt Malmö FF.
Ja, men bra. Vi är ett gäng lyssnare. Jag tänkte börja med Marcus Björlins som var tidigare presschef i Djurgården.
Ja, kul att höra från honom. Vi jobbar ihop med Liga Europa en gång i tiden.
Ja. Var du den första hobbyitalienaren i Sverige?
Hobbyitalienaren? Det måste vara du, Marcus.
Nej, men jag är ju ändå påbrå. Du har ju egentligen ingen påbrå, men du är ju jävligt mycket italienare. Jag tror det är det jag menar.
Alltså det går tillbaka till 1987. När jag var 13 så släppade mamma ner mig och brorsan till Rimini. Aldrig sett så stora stränder i hela mitt liv. Aldrig druckit så god läsk, tassoni. Aldrig käkat så god pasta. Aldrig hört något vackrare språk. Maradona var min stora idol. Han spelade i deras liga. Den sommaren så flyttade Rod Schüllit och Van Basten dit. Reikardt sommaren därpå.
Riktigt.
Det var liksom, fan alltså. Det var som att leva i någon jävla dröm där i Rimmen i ett par veckor. Alltså.
Ja.
Vi körde irländsk julafton på stranden. Och vi var ju så jävla små och så fanns det en grön och en röd dryck. Så sa personalen, alla som dricker den gröna drycken, den är alkoholfri. Så det fick ju barnen dricka, visade sig sen att det var tvärtom. Så att,
nej!
Jo, körde ju illensk julafton packad liksom som 13-åring.
Fan vad svårt,
det är stökig
uppväxt.
Ja, riktigt jävla rör.
Men det satt ändå en stjärna på tillvaron som redan var stjärnfilm.
Ja. Men alltså tänk för barn att resa dit så här. Nu har ju, på den tiden, 1987, det var liksom inte en pizzeria i varje hörn. Alltså, nej, i alla fall inte Mjölby och Lingham där jag uppväxt.
Nej.
Käka liksom italiensk pizza och pasta och allt det där.
Kan livet vara så här? Liksom.
Nej, fy fan. Nej, så Italien där jag vurmat för länge. Det går tillbaka till 1987.
Vidare Björling, berätta varför man inte ska prata under Roma, Roma, Roma. Han är otroligt duktig och svält på att låta ljuden från läktaren ha ett eget liv. Och tycker du att dagens kommentatorer liksom har blivit bättre eller sämre sedan tidigt 20-tal?
Vet du vad, det där ska tittarna ha cred för. Alla härliga fans som följer lagen där ute. Jag satt mycket på forumen då och svenska fans läste jag mycket på den tiden. Mm. Och då läste jag på forumen att folk bad oss kommentatorer hålla käften. Mm. Och Bengt Grive lärde mig, liksom, det är inte hur mycket du säger egentligen, du har inte betalt per ord, liksom, utan var kärnfull när du kommer in istället och låt bilderna tala. Ja. Så det där blev en självklarhet. Och då var det så här att jag var programledare på Allsvenskan, fick jobb 1999 på Kanal Plus, jobbade med Arne Hägerfors och Tommy Svensson. Klappa mig själv på ryggen och säga att det var jag som krävde av Mats Taxén att ta in Jens Fjällström som gäst i studion. Ställer också som krav till Emir Osmanbegovic 10 år senare att ta in Martin Åslund. Mm-hmm. Och det har ju fallit ganska väl ut. Det har inte med mig att göra, utan det är deras egen jävla begåvning, men det går bra för dem tycker jag. Då var det så att jag hade redaktörer i örat som vid vissa tillfällen då kunde vara ganska stressade, liksom. Det var en ganska kort studie vi hade på den tiden, och få ut liksom det sista informationsmässigt innan avspark. Och på Norra Stå sjöng liksom AIK-klacken vackert där och drog igång ett jävla drag inför för något derby. Och jag upptäckte liksom när jag satt i studion att det som vi sitter och snackar om, det går fan inte fram ens. Det är knappt vi hör varann, vi hör inte oss själva. Så om jag bara släpper ordet här och liksom så lyssnar vi på AIK. Så jag kollade på det i efterhand, så blev det jävligt effektfullt. Och så här, fan, det behövs inget sista studiosnack där. Nej. Så det där fortsatte jag göra några gånger, och jag hade fortfarande någon typ av stressad redaktör i örat. Måste ut med det här också. Och det var ju spelarintervjuer, tränarintervjuer och sådär. Mm. Men när man kan göra det, och det testar man ju sen då på Roma, Roma, Roma. Det var ju liksom självklart, och då var det faktiskt gamla journalisten på Aftonbladet som också var med i talangjakter och grejer.
Hammarbyare.
Andrell.
Lasse Andrell.
Mm. Tack.
Som uppmärksammade där och skrev en lång fin text och utsåg mig till årets sportjournalist. För att jag tog matchen på allvar. Och därefter så hade jag ju också många fina år med många roliga erbjudanden och många roliga kommentatorsår. Men det var liksom, jag tror det var han som på något vis satte punkten på det där, och då har det blivit ganska stort uppmärksammat. Mm. Så man får nog tacka Lasse Andrell för att folk ens pratar om det där.
Mm. Sista Björling innan vi tar några andra lyssnare. Hur mycket saknar du Linköping?
Jag har ingenting i stort sett.
Nej, nej. Kort och koncist. Ja, det behöver man inte, eller?
Ja, men jag har tänkt många gånger att jag ska tillbaka dit, och tänker man liksom fredag, lördag kvällar gillar man ju. De har jag alltid gillat.
Ja.
Så har jag alltid tänkt så här, fan, det är nog bättre nu.
På Ågatan, eller?
Ja, fan, man kan inte såga hela stan. Det är jag har ju växt upp där, så det gör jag absolut inte.
Nej, det är fint.
Många underbara människor där och sådär. Men det är klart, har man bott liksom i Stockholm och rest runt mycket och sådär, så är ju Linköping inte lika
häftigt längre.
Nej, det var kanske aldrig det heller. Liksom. Ja. Man ville lite mer. Men som sagt, kärlek till staden och människorna där har jag absolut kvar.
Ja. Jag tar den nu då. Mm. Gör din bästa imitation. Det är egentligen är den formulerad, gör dina bästa imitationer. Ja, men jag tycker att vi kortar ner den till en.
Ja, precis. Apan får dra igång här. Nej, vad fan, jag har ju hört om den. Ni har dem på YouTube. Ni kan gå in och kika på dem där nu och Niklas imitation.
Googla dem! Om ni är sunka en dag eller dåliga, bara känner att nej, fan.
Räcker det med Husfeldt-imitation på YouTube?
Ja.
Okej. Okay. Det finns en hel del.
Nu körde hon Hägerfors en hel eftermiddag igen. Alltså, jag skattas att jag kissar ner mig.
Ja, vi körde mycket sånt på den tiden. Okay. Ja.
Här har vi, vad tar du i bänkpress?
Klassiker.
100.
100? Starkt.
Jag har inte testat på högre faktiskt, men idag vet jag inte om jag smäller upp 100, men 90-95 måste jag få upp i alla fall.
Blir det något spel i FC Samp i år och fråga honom om det finns någon spelare i Samp som man skulle vilja se i BP?
Kanske inte idag. alltså jag har ju spelat någon match ibland och då per säsong och hoppat in och försökt assistera Nicky Berg när han drar iväg på sin enda löpning i hela matchen och lyckas med det. Men vet faktiskt inte, jag har inte betalat in årsavgiften än, så jag ligger lite dåligt till. Men jag har betalat in för 2022.
Okay.
Ja, då borde ju ha representerat oss i år.
Ja.
Men osäkert.
Det bästa med Maj.
M-A-I.
Maj FC eller?
Vad är det för något?
Jag har ingen aning. Jag tog bara med.
Ett ungdomslag. Okay, som har varit jävligt bra och dragit fram landslagsmän.
Vad har du med det?
Ja, det är den i Sollentuna va?
Ja, de...
Nya satsningen där.
Ja, just det. De har fått fram otroligt bra
spelare.
Är du
med där på något sätt?
Nej, men jag tror att det finns något typ av samarbete med BP. Ah, för att kunna få dem att spela i representationslag och sådär. Ja. Men jag vet för lite om Maj, men av det jag har sett så de har fått fram fantastiska spelare. Ja.
Det är ju roligt med BP, men det är ju en av få allsvenska klubbar nu då. De var ju Superettan förut, men som har Nike numera.
Mm. Mm.
Många bytte ju. Ja. När jag var i Sirius bytte de till Select. Select är ju någon sorts masspsykos många har.
Ja.
Men BP har klar.
På matchdräkterna?
Ja, Nike.
Ja, precis. Alltså, det finns så jävla många med hjärta i den här klubben.
Ja.
Och Thomas Antonelius är ju skolad i BP och är Europachef. Så jag tror att det finns en stolthet och en tradition liksom att förknippas med. Och då kommer jag in lite på mitt jobb igen, liksom sidospår, men tänk lite grann när du blir förknippad med, vi ser att Rolex vill förknippa sig med Roger Federer, att det ska finnas en stolthet med att man vinner tillsammans. Mm. Inte en massa motprestationer, det kanske finns sådana också från Rogers sida mot Rolex, men att om man tittar på många av de allsvenska klubbarna som kommer från mindre städer, att Elfsborg lockar en jävla massa sponsorer tack vare det de har gjort. Mm. Jag tror att de sponsorerna känner liksom att de är en del av Elfsborg då. För att,
Men jag menar, Nike är ju gigantiskt och BP är ju ganska...
Ja, det är våran största sponsor.
Ja.
Och när BP klarar verksamhetsåret ekonomiskt varje år, då är de en stor bidragande faktor till det.
Mm.
Så då står ju liksom BP där och känner en jävla tacksamhet och samtidigt får liksom BP och Nike vinna ihop. Så den feelingen tycker jag är härlig och man kan skapa mer av den. Mm. Tror liksom gänget där uppe känner så, liksom Antonelius och company.
Mm. Nämn tre lag i Serie C som du tycker är värda ett matchbesök.
Jag var ju på Pisa Livorno.
Toscana derby.
Ja, och då, det var ju sånt jävla hat på den tiden. Pisa är en kul stad att besöka. Då kastades bengaler redan på väg till match. Vi följde Livorno-klacken. De träffade mig och min kamera till och med en gatsten, kommer jag ihåg.
Oj,
på vägen fram. Vi gjorde ett otroligt jävla reportage därifrån. Fick träffa Igor Protti efteråt som avgjorde matchen.
Stort.
Kan inte liksom vilka lag idag som man ska gå och kolla på. Men det var ett jävligt häftigt derby. Och så kan jag säga så här att jag fick liksom alla de här myterna om Serie A införlivade och förverkligade. De här lagen hade ju alltid en tia som var liksom lite som Totti, nerrollade strumpen några kilo för mycket.
Ja, jävla fint.
Ja. Som gick för mycket, som inte ville delta i pressspelet. Och så fort det blev frispark från liksom 18 eller 20 meter.
Flytta på er.
Flytta på er, löpte fram, liksom, la bollen till rätta och tro fan att den där jäveln satt eller liksom var i ribban eller sånt där. Nej, fy fan, vilken touch och begåvning de där grabbarna. Ja.
Inte Palermo i Serie C.
Nu. Alltså, vi ska också se Como med FC Samp i vår.
Ah,
I Serie B tror jag det är Como idag.
Tom Corneliusons gamla klubb.
Ja.
Como.
Och jävligt fint där uppe i Como.
Ja, den sjön är ju galen. Vilken känns amerikansk skådespelare bor?
Ingen aning.
Var du med mig och Nordahl uppe i Como? Eller?
Nej,
bor han där?
Ja.
Han bor där.
Han bor där.
Sjukt. Nej. Ni åkte dit någon dag, gjorde något annat tror jag.
Ja,
när vi var där.
Nordahl var uppe och tog lite bilder där i Como och gick runt där i Tjernobyl. Många av spelarna bor ju i Tjernobyl där, nära Como i Milan och Inter.
Ja.
Jäkla fin region.
Hur kändes det här då?
Ja, jättekul.
Ja, bra.
Ser att ni har samma inspelningsutrustning som jag har också. Vill lära mig mer om den så att jag kan göra ett bra jobb med min podcast som vi kör nu.
Hör med Hugo då.
Jag vet inte vad mycket jag har att lära.
Stort tack för din tid, Jesper. Varmt lycka till med allting du gör. Och det här med BP ska bli skitroligt spännande att följa 2023 också.
Ja.
Och allt annat du gör. Och var framförallt rädd om dig och familjen och kärleken. Och
detsamma.
Det vackert, galna och saliga i ditt liv.
Är du lika säker fortfarande på att BP blir 100. Klart sist?
Max 10 poäng.
Ja, den kan vi klippa ut och spara där.
Ja, exakt. Får man äta upp.
Vilken jävla highlight till nästa år.
Exakt.
Ja, men jag är glad att du drar ner förväntningarna. Och det är liksom hela klubben, så vi tackar dig för det.
Ja, ja. Det och tack för att ni har lyssnat också. Vi är tillbaka snart med en utavsnitt. Ta hand om er så länge. Ciao!
Ciao!
Ciao!